Eller så tar vi det här, så jag sitter och hostar lite i mikrofonen. Så.
Ja, det är ju ljuv musik.
Ja, tack. Vad snäll du är. Hej och välkomna till Flaggpodden. Det här är avsnitt 6. Oj, vad tiden går, David. Välkommen tack. Hem till mig.
Tack så mycket. Skönt att vara på plats här igen, känner jag.
Ja, vi spelar ju in typ varannan vecka nu igen. Då.
Mm, mm.
Så.
Efter pappaledighet och så.
Precis.
Ja.
Så, och det känns bra att få tillbaka lite tempo faktiskt.
Mm,
ja. Så vi har ju ett antal lappar kvar i vår lilla lapplåda, så att vi har ju ändå ett gäng avsnitt framför oss.
Mm.
Så det, ja, men vi kör väl på då så länge det finns lappar, sen så får vi väl skriva nya eller komma på något annat forum eller form rättare sagt, eller någonting sånt. Det blir säkert bra.
Ja.
Men du har haft det bra som sagt sen förra gången.
Jag har haft det helt strålande alltså.
Du har inte tänkt någonting på sovjetiska flaggor?
Nej,
eller,
nej.
Statsvapen eller?
Det har varit mer fokus på dagens ämne faktiskt. Jag taggar på det riktigt ordentligt där, kände jag.
Ja, samma här faktiskt. Jag började väl nästan samma kväll som vi spelade in förra avsnittet, började fundera. Okej, men vad ska vi prata om nästa gång? Så att det, ja, de här två veckorna har både gått fort och inte, och väntat på att tiden ska gå.
Mm.
Men ja, sen förra gången så det ramlar in lite mejl nu och då.
Ja, men det är ju trevligt.
De är inte många, men det kommer i en stridström, är väl synd att säga. Men det kommer i alla fall.
Ja.
Och det är kul. Nu senast så var det... Det var ju Moas mamma som röstade om bakgrundsljud. Den här gången är Moa hemma och Moas mamma också hemma. Vi är dock instängda i ett annat rum, så att du kanske inte hör den i alla fall. Men i alla fall, Moas mamma Malin, hon mejlade och hon saknar de här betygssättningarna som vi hade förut. I usbekiska stjärnor, vad tycker vi om flaggorna vi pratar om?
Ja, visst det.
Det har ju fallit bort lite.
Det har det. Mm.
Kanske till stor del för att vi ofta pratar om flaggor vi tycker om, och då får de kanske oproportionerligt högt betyg om man jämför med alla andra flaggor som finns. Kanske.
Ja, jo, det är sant.
Eller så kan man ju bara säga som det är, att jag för min del i alla fall inte har tänkt på det.
Nej, så kan det också vara. men vi kan väl återinföra de usbekiska stjärnorna då?
Ja, varför inte?
Nej, det är alltså skala 1-12 som gäller.
Precis.
Ja.
Denna fina jämna skala.
Ja.
Annars då, hade du något annat?
Ja, just det. Jo, nej, men jag har en rättelse att komma med.
Mm-hmm.
Och det är ju... ja, Moas mamma är ju också din sambo.
Precis.
Och här är det ju min sambo som har påpekat att jag sa senast när jag beskrev Saudiarabiens flagga, som ju har lite text på sig, att... där stod det finns ingen annan gud än Gud, och Mohammed är hans sändebud.
Just det.
Min sambo är lärare i bland annat religion.
Jaha.
Ja, och påpekade för mig att ytterst få troende muslimer skulle sannolikt uttrycka sig på det viset och säga att han är att Mohammed är Guds sändebud, utan snarare profet.
Jaha.
Betyder ju i princip samma sak då, men är man hardcore så är man hardcore, då säger man profet och inte sändebud. Det kanske har att göra med att jag inte är hardcore muslim, som jag sa sändebud, men men härmed korrigerar vi det till profet.
Då har vi rätt ut det också. Ja, men det är ju så, alltså väldigt ofta inom just religioner så är små ord väldigt, väldigt viktiga.
Ja.
Och det är klart att vi ämnar ju inte att trampa någon på tårna i den här podden.
Nej.
Mer än de som gör fula flaggor. Vilket vi också kommer att återkomma till lite längre fram.
Ja.
Sicke, en liten teaser som jag lyckades få till där helt oprovocerat. Men vi har ju ett ämne för dagen.
Ja.
Förra gången så pratade vi ju Europa så som det var för ett antal år sedan. Och nu lite varmare och definitivt tydligare breddgrader i alla fall när du drog nationsflaggor i Oceanien förra gången.
Ja.
Och då pratade vi också om, fanns det några flaggor kvar som vi inte redan pratat om? Och ja, vi lyckades ju hitta två var.
Det gjorde vi.
Så bra jobbat av oss.
Ja, verkligen.
Men jag tänker, vi dyker väl rakt på.
Ja.
Och ja, jag tänkte, jag börjar då.
Börjar du? Ja. Kör bara.
Den första flaggan som jag har valt är från världens minsta republik. Det är en 21 kvadratkilometer stor ö, eller liten ö då kanske, till ytan enbart större i världen än Vatikanstaten och Monaco.
Mm-hmm.
Den här ön var tidigare till stor del täckt av fågelskit, och nästan all den här fågelskiten har utvunnits och exporteras. Man bryter ju fosfater ur den här guanon, som det ju kallas. Och brytningen har gjort att de centrala delarna av ön i princip har blivit ödemark.
Mm-hmm.
Det finns numera övergivna fosfatbrytningsanläggningar och diverse annat kvarlämnat helt enkelt. För att det är slut, man har sålt allting. Och vikten av de här fosfattillgångarna, de har visat sig inte minst genom att riksvapnet för den här nationen bland annat innehåller det kemiska tecknet för fosfat. Var det en sån sak? Numera så livnär man sig på ön främst av att härbärgera flyktingar som försöker ta sig till Australien.
Från?
Från diverse andra länder där man tyckte att i Australien får det nog bättre.
Mm-hmm.
Men tji fick ni, utan de flyttades helt enkelt till den här ön som ligger en bra bit därifrån. Och som ju då är tämligen svår att lämna. Och för det här så får man då ekonomiskt bistånd från Australien. De här lägren, de öppnades i början av 2000-talet. Och nu så, senaste siffran jag såg, så bor det lite drygt 750 asylsökande där. Och det har förekommit både upplopp för några år sedan, och det kommer nästan ständigt rapporter om sexuella övergrepp mot kvinnor och barn i de här lägren. Dessutom, som om inte det var nog, så har det här lilla landet världens fetaste befolkning. Omkring 95% av befolkningen, på knappt 10 000 personer ska sägas, lider av övervikt. Och nästan hälften, över 40%, har typ 2 diabetes.
Mm-hmm.
Och dessutom så råder det brist på så gott som allt. Och man måste till och med importera stora delar av sitt dricksvatten.
Vilken solskenshistoria!
Eller hur?
Ja.
Och det mest ironiska av allt är ju att den här ön tidigare hette Pleasant Island. Numer går den under namnet Nauru.
Ja, just det.
Och efter att ha läst på om Nauru så, alltså, jag blir mer och mer övertygad om att det i princip enda positiva som så hittar det här landet är deras flagga.
Ja.
Det var en av mina favoritflaggor när jag var barn faktiskt.
Okej.
Okay. Jag tycker den är fantastiskt vacker, Naurus flagga.
Mm.
Den är ju blå med ett tunt gult streck som går horisontellt. Och strax under det här strecket, så mot den nedre vänstra hörnet, så finns en 12-uddig vit stjärna. Stjärnan och strecket, det symboliserar alltså Naurus position 1 grad söder om ekvatorn.
Mm-hmm.
Och de 12 spetsarna representerar Naurus 12 ursprungliga folkstammar. Och även här kommer fosfaten in i bilden, eftersom den vita färgen på stjärnan representerar fosfat.
Okej. Okay.
Så är det. Och den här flaggan, den antogs på Naurus självständighetsdag 31 januari 1968. Och före första världskriget så var ön under en tid en tysk koloni. Och sen från slutet av första världskriget fram till självständigheten så var man administrerad av Australien, Nya Zeeland och Storbritannien i någon sorts NF, senare FN-mandat. Under den tiden så hade Nauru ingen särskild, alltså ingen egen flagga. Från 1919 till 1948 använde man Union Jack. Och fram till 1968 så använde man den australiensiska varianten på Red Ensign. Och det var Nauru.
Det var Nauru.
Ett väldigt litet land med något smått tragisk nutid.
Ja, jo.
Men en vacker flagga.
Ja.
Stabila 10 usbekiska stjärnor faktiskt.
Ja, ja. Vad är det du gillar med den så mycket?
Alltså jag gillar dels att det har väldigt djupblå färg, mörkt blå färg.
Mm.
Och så det gula strecket och så den här stjärnan. Alltså jag gillar kompositionen, tycker jag är tilltalande.
Mm.
Och den är enkel också. Alltså den är ju inte överdrivet plottrig.
Nej.
Samtidigt som den är ju unik i och med att stjärnan då är väldigt nära strecket för att just symbolisera då hur landet befinner sig i världen. Jag vet inte hur många andra länder det finns egentligen som så tydligt med sin flagga utan att använda kartsymboler eller annat visar så tydligt var landet finns någonstans.
Nej, men jag håller med dig. Det är ju ett... När man har tänkt lite grann, om man säger så.
Ja, men det känns så.
Ja.
Genomtänkt flagga faktiskt.
Verkligen, ja.
För denna ytterpytten-nation.
Ja, jo. Nej, men tack så mycket. Jag kan nog bifalla dina 10 usbekiska stjärnor. Definitivt.
Ja, men jag gillar dem som sagt.
Mm.
Jag verkar ju ha någon särskilt förkärlek för flaggor i den regionen eftersom Vanuatu är med en av mina absoluta favoriter som jag har varit inne på tidigare.
Ja. Men det går ju att hitta de här flaggorna i den här regionen av världen. De är ju lite, de skiljer sig en hel del ifrån övriga världen, kan man säga.
Ja, det gör de.
Ja.
Absolut.
De har sitt sitt säregna liksom stuk på något vis.
Många av dem lyckas ju till och med konststycket och ha med Unijack i hörnet, men ändå göra något snyggt av det. Säga vad man vill om den brittiska flaggan, men det blir ju lite sillsalat liknande med den i en mindre version så.
Ja, det blir ju det.
Men ja, nej, men så tjusiga flaggor. Och från den fina flaggan går vi vidare till en annan fin flagga, hoppas jag.
Ja, jo, jag tycker absolut att den är estetiskt tilltalande. Det här är ju en flagga som tillhör något som inte är ett land, utan ett citat, franskt område med särskild status, slutcitat.
Ja, vi var ju inne på det förra gången där. Du lyfte ju den här att okej, men när vi har så pass få kommer vi att kunna ta med andra. Och då tyckte vi att ja men varför inte?
Ja, men absolut.
Kör!
Ja. Och det är Nya Kaledonien vi pratar om.
Mm.
Och det är som sagt ett franskt område med särskild status. Vad det nu innebär, Gud vet liksom. Men så har det varit.
Så det är inte att statusen, det ligger väldigt, väldigt långt från Frankrike. Att det...
Ja. Ja, då får det en särskild status. Men så har det i alla fall varit sedan 1998. Känt för europeer har det dock varit sedan 1774, då James Cook steg i land på sin andra Stilla havsresa. Det var också han som döpte Nya Kaledonien, och det gjorde han för att han tyckte att huvudöns norra delar påminner om Skottland, där Kaledonien ligger då.
Jaha. Det var intressant.
Ja. Det dröjde dock ända till 1840-talet innan först Storbritannien och därefter Frankrike började visa allvarligt intresse för det här området då.
Mm.
Det skedde ju dock inte utan bekymmer, vilket inte minst tydliggjordes 1849, då besättningen på det amerikanska fartyget Cutter dödades och åts upp av en klan ur den inhemska befolkningen. Sånt man får räkna med när man försöker kolonisera
ja, men
långt borta liggande länder.
Vi var här först.
Ja, lite så.
Nu blir ni lunch.
Mm.
Ja.
1853 blev det i alla fall till slut en fransk koloni efter att Napoleon den tredje beordrat en amiral att ta kontrollen. Initialt kom Nya Kaledonien att användas som straffkoloni, och fram till sekelskiftet ungefär skickades drygt 20 000 politiska fångar och kriminella till Nya Kaledonien som straff. Och till att börja med då så omfattades inte urbefolkningen av den franska ekonomin. Detta trots att de tjänade som arbetskraft i ganska stor utsträckning. Inte minst då i gruvorna där den nyligen upptäckta nickeltillgången blivit en lönsam industri. Och detta ledde ju då till uppror och konflikter och att folk åts upp och såna här saker. I regel så slogs dessa uppror då effektivt ner, och folk dödades i relativt stor omfattning. Och i kombination med att européerna dessutom drog med sig sjukdomar av olika slag, exempelvis smittkoppor och mässling, så gjorde detta att urbefolkningen mer än halverades fram till 1920-talet. Under andra världskriget så var Nya Kaledonien en mycket viktig flottbas för de allierade, och efter kriget blev det 1946 då uppgraderat till utomeuropeiskt territorium.
Mm-hmm.
Franskt fortfarande då. Men, ja. Och 1953 fick alla invånare franskt medborgarskap, oavsett bakgrund, etnisk bakgrund, eller om de överhuvudtaget var intresserade av att ha medborgarskap. Sen 1998 så inleddes en process med att över en 20-årsperiod successivt förflytta styret från Paris till den lokala regeringen då. Så att där befinner vi oss idag, så att det närmar sig ett eget land, men fortfarande ännu inte riktigt där.
Ja.
Den enda flaggan i alla fall som har använts officiellt för att representera Nya Kaledonien har fram till 2010 varit den franska tricoloren då. Men efter ett beslut av den inhemska kongressen så har det politiska partiet Kanak and Socialist National Liberation Fronts flagga, den så kallade Kanak-flaggan, börjat användas parallellt som officiell flagga för Nya Kaledonien. Vilket gör det till det enda området i världen som har två officiella flaggor. Men detta beslutet var ett omtvistat beslut. Så omtvistat att det till och med ledde till att den styrande koalitionsregeringen på Nya Kaledonien kollapsade året efter. För det blev så mycket bråk. Och flaggan då ser ut som så att det är en horisontell tricolor vi pratar om. Blå, röd och grön uppifrån och ner. Med en gul cirkel placerad något till vänster om flaggans mitt, över det röda fältet och halva det blå och gröna fältet. Så det är en ganska stor cirkel kan man säga. I den gula cirkeln så har det avbildats en så kallad flèche fatière.
En sån här.
Reservation för uttalet där. Men franska är inte min bag riktigt.
Nej, inte.
Men det betyder ungefär täljd takspira och är en totemliknande skapelse i trä. En sån här spira kan man se placerad längst upp på taket av en kanakhövdings boning, som en symbol för deras förfäders andar och övergången mellan det döda och det levandes rike. Och här har jag en liten personlig anekdot som liksom angränsar lite till det här. Och det är för att jag faktiskt har träffat en snubbe som kom från Nya Kaledonien när jag var i Kambodja,
ja.
Som vi ju pratat om vid ett annat tillfälle.
Just det.
En man som hette Vincent, eller Vincent om man ska vara lite försvenskad. Och det var lite roligt för att jag frågade honom om hur religionssituationen ser ut i Nya Kaledonien och så där. Jag blev lite nyfiken på det. Och då, apropå det med andar och sånt, så sa han att No, New Caledonia is no religion, there's more like a spiritual, you know, emphasis. Like if you see a snake crawling up your alley, you might think it's a bad spirit, you have to kill the snake, and la la la. Typ så. Så att de är väldigt besatta av andar överhuvudtaget i Nya Kaledonien. Och kanske just i det här fallet så var Vincent en kille med spirituell fallenhet. Särskilt när han var i Kambodja. För han berättade att han brukar åka till Kambodja och vara där ungefär 6 månader per år. Och rökte ju inte gula bländ, om man säger så. Men det var en liten så personlig anekdot, som sagt.
Ja, vad spännande.
Ja. För att återgå till flaggan då, så det blå står för himmel och hav, det gröna för jorden och växtligheten, och det röda för blod och mänskligt offer. Som sagt var en aning omtvistad, dels eftersom den endast representerar urinvånarna, kanakerna, vilket är ett folk i minoritet i Nya Kaledonien. Utgör endast cirka 40% av den totala befolkningen. Och i och med att Nya Kaledonien troligtvis under 2018 kommer att hålla en andra folkomröstning avseende eventuell självständighet, så är det väl att räkna med att diskussion om att ta fram ytterligare en ny flagga representativ även för de invånare med etnisk fransk eller polynesisk eller annan icke-kanakisk härkomst kommer att föras.
Spännande.
Ja. Det finns faktiskt ett kongressbeslut taget strax före nyår 2012 om att tillsätta en kommission som aktivt ska söka ett framtagande av en ny officiell flagga. Så fortsättningen lär följa.
Kommer Roman Mars vara med?
Inte hört något om detta. Nej. En fotnot kan vara att den första omröstningen om självständighet hölls 1986 och slutade med en klar majoritet mot självständighet.
Jaha.
Mm. Men det var Nya Kaledonien.
Nya Kaledonien.
Och jag är benägen att sätta 10 stjärnor på den också faktiskt.
Alltså jag gillar den med. Mm. Det, man tror ju att det kan bli plotter och framförallt också svårt att kombinera en trikolor i de färgerna grönt, blått och rött.
Mm.
Men jag gillar den också.
Ja, det är samma här. Jag vet, vi var inne på det tidigare med... Jag tog ju till exempel fram Rumänien som en av mina favoritflaggor. Just för att jag gillar färgkombinationen. Det bara myser i ögonen på mig helt enkelt när jag ser den färgkombinationen.
Mm.
Sen har jag väldigt svårt för de panafrikanska färgerna av någon anledning som jag inte begriper själv.
Just.
Men mina ögon gillar inte alls grönt, gult och rött ihop. Men det här, det är samma sak här som med Rumäniens flagga. Att liksom, det bara känns mysigt att titta på. Jag kan inte förklara det mer ingående än så, men jag tycker att det är snyggt helt enkelt.
Ja, nej, men jag gillar det också.
Mm.
Jag är det från 8 av mig.
Ja, okej.
Ja, jag kan inte vara för generös.
Nej.
Hur skulle det gå?
Hur skulle det se ut?
Ja, men eller hur?
Ja.
Vi är ingen MVG-hets i den här podden.
Mm.
Nej, det ska vara rättvisa betyg och inte så.
Ja.
Ja, då så. Då hade jag min andra flagga.
Ja, just det.
Och innan det måste jag bara kolla hur ställningen är här. Ska vi se här. Det här spelas in 18 timmar och 52 minuter kvar att rösta i den senaste Twitter-omröstningen jag la upp om vilken flagga som är mest positiv. Hittills så har Georgien med 5+ kammat hem hälften av rösterna faktiskt. Schweiz är delad två tillsammans med två människor som undrar om det här är ett skämt. 0% har den här nästa flaggan som jag tänker prata om.
Mm.
Så den är väl något mindre positiv än Jorgen kanske då.
Ja.
Men ändå på plussidan.
Verkligen.
Det rör sig nämligen om Tonga. Ja. Eftersom Tongas flagga här, för den som händelsevis har undvikit att veta om det, röd med en vit ruta. Man kan väl säga att det övre vänstra hörnet är vitt.
Ja.
Och den här vita ytan är belagd med ett rött grekiskt kors.
Ett plus, med andra ord.
Ett plus, ja. Alla armar är lika långa. Korset representerar kristendom. Vitt står för renhet. Och det röda för Jesu blod.
Oj då.
Så till och med definierat vems blod det ska vara på flaggan. Och det är faktiskt omkring 97% av befolkningen som är kristna.
Oj då. På Tonga. Alltså liksom praktiserande och för då får du börja vakta din tunga nu så att inte någon religionslärare kommer och...
Precis. Den här siffran jag har sett talar inte om ifall de här 97% går i kyrkan varje söndag. Men de är ju inte så jättemånga, så att jag skulle kunna tänka mig att är man kristen då går man och går in, skulle jag.
Ja, ja, det är väl rimligt
antal. Mina fördomar om tongianer säger det här. Nu är vi där igen med nationalitetsmys. Ja, skitsamma. Folk som bor på Tongaöarna. Ja. Och kristendomen blev den dominerande religionen efter att den främste hövdingen, här ska vi se här, Taufa'ahu Topou, senare Tongas första kung under namnet George Topou den första, blev konverterad av brittiska metodister på 1830-talet.
Mm-hmm.
Och flaggan, den är så pass gammal som... ja, den firade födelsedag för inte så länge sedan. Den antogs den 4 november 1875.
Ah, ja.
Mm. Och den har varit oförändrad sedan dess eftersom konstitutionen på Tonga säger att flaggan ska se ut så här och aldrig någonsin får ändras. Det här är och ska alltid förbli Tongas flagga, står det.
Ja.
Men innan dess så hade öarna ett gäng olika flaggor. Men alla då på liknande tema med plus hit och dit.
Ja.
Ja. Ett tag så hade de en flagga som var förvillande lik Röda Korsets flagga. Så det kanske var någon som ansåg att det var dags att ändra lite på den. Då, ja. Eller något.
Så de spritsade den med Jesu blod och sen var det klart.
Precis.
Ja.
Tonga består av något fler öar än Nauru.
Mm-hmm.
Nämligen 169 öar.
Det var fler.
Det var fler.
Ja.
36 av dem är bebodda. Men av landets lite drygt 100 000 invånare så bor ungefär 70% på huvudön Tonga Tapu. Och de här öarna, de kallades tidigare för Friendly Islands efter mottagandet som James Cook fick när han först besökte öarna 1773. Anledningen till att han tyckte att det var så trevligt kan ha varit att han kom lagom till en festival som man hade då när den första fruktskörden överlämnades till den högsta hövdingen.
Mm.
Och det finns en brittisk författare som heter William Mariner som har bott på Tongaöarna som hävdar att ett antal andra hövdingar ville döda Cook under den här perioden. Not so pleasant alltså.
Nej.
Men det föll på tydligen att de inte kunde komma överens om hur de skulle göra.
Mm-hmm.
Så... ja, då blir det fest istället.
Ja, ja, ja. Mm. Vi känner ju egentligen för att slå ihjäl honom, men vi kommer inte fram till hur, så då partar vi istället.
Ja,
ja.
Typ.
Ja, ja. Han blev ju ihjälslagen ändå till slut. Så.
Ja. Mm. Det blir i Cook-podden så går in på. Och Tonga är ju då som sagt en monarki. Det är väldigt ovanligt i den här delen av världen.
Mm-hmm.
Det är ju, skulle väl jag väl nästan kunna säga, utanför Europa väldigt ovanligt nu för tiden. Och den nuvarande regenten, han har kungarnamnet Topou den sjätte.
All right.
Han är bror till den tidigare kungen George Topou den femte.
Mm-hmm. Mm. Räkna kan de.
Så, ja. Den tidigare kungen var ogift och hade... en dotter i alla fall, men inga barn som enligt konstitutionen kunde ärva tronen. Så då när han dog så fick hans bror ta över. Topou den femte, han satt vid makten i 6 år efter att hans far Topou den fjärde hade dött. Men Topou den sjätte då, han har haft tronen sedan 2012. Och han är gift med sin 5 år äldre syssling, drottning Nanasipau. Förlåt, drottning av Tongaöarna, att jag inte kan uttala ditt namn ordentligt. Kungen kröntes 2015 och Då festade man i hela 11 dagar med start en vecka före kröningen.
Mm-hmm.
Så då var det party.
Ja.
Friendly Islands.
Men man vill inte slå ihjäl honom.
Det vet jag inte.
Nej.
Det förtäljer inte historien.
Nej, jag förstår.
Men så var det med Tonga-öarnas flagga.
Ja.
Den tog jag nästan mest för att det är väldigt roligt med en monarki. Och att om du hade en personlig anekdot om Nya Kaledonien, så är väl min om Tonga att jag... Ett litet exempel på hur jag var när jag var tonåring, att jag på högstadiet, så under en geografilektion kom det in en lärare i klassrummet och växlade ett par ord med vår lärare. Och bland annat sa att, jaha, men den här klassen, vad kan de då, ungefär? Lite beskämt.
Mm.
Varpå vår lärare säger, Per, vad heter huvudstaden på Tongaröarna? Och jag tittar upp lite förstrött, Nuku'alofa. Men han, ja, du ser, de kan visst saker här i den här klassen. Det var Per, 14 år.
Imponerande.
Ja.
Imponerande, ja, verkligen.
Flaggan är lite festlig, men ja, det blir nog bara 6 stycken usbekiska skärm.
Ja, jag satt här och funderade också, 6 eller 7 möjligen. Tycker ju att det är liksom, jag vet inte, jag tänker ju automatiskt på ambulanser när jag ser den.
Ja, det känns väldigt så här sjukvårdsaktig. Ja,
det känns akut.
En akut positiv flagga, men ändå inte fler stjärnor än så.
Nej, men jag vill inte ha den referensen i huvudet när jag ser en flagga.
Men det är ju passande då att det är väldigt mycket blod på den. Och ja, det är en sjukvårdsflagga.
Jo, visserligen. Ja, nej, men jag tycker väl inte heller att den är så här särskilt iögonfallande.
Nej.
Nej, och inte alls lika mycket tanke bakom den heller. Kan man ju konstatera, tycker jag.
Nej, det är sant. Men däremot så tyckte jag ju när jag läste på lite att, alltså, det växte ju lite så när jag läste just det här om att det då står i konstitutionen att den här flaggan ska alltid vara Tongaröarnas flagga och får aldrig ändras.
Mm.
Det känns lite då som att, ja, men nu har vi ju valt den här, så då får vi väl hålla fast vid den då.
Ja,
så, ifall det har, jag har faktiskt inte lyckats hitta om det har framkommit några sorts strömningar på öarna om att byta ut den i alla fall, eller om folk tycker att det är trevligt med den flaggan, det vet jag inte.
Det känns ju som en sån här grej som folk bara finner sig i, liksom.
Ja, men det kanske är så.
Ja,
ja, men nu kör vi den flaggan, så nu går vi vidare och gör något riktigare.
Ett problem mindre att ägna sig åt, liksom.
Ja, men det kan ju vara ganska skönt.
Ja, jo, verkligen.
Ja.
Ja.
Istället för att hålla på och byta flaggar i tid och otid. Det är lite äckligt.
Ja, dit.
Ja. Över till nästa land.
Nästa land, ja. Och... här, vi ska bara flika in innan vi hoppar på den här flaggan. Visst var det så att Malin, din sambo, Moas mamma, kom med en utmaning också?
Mm,
ja.
Det stämmer.
Ja. Kan inte du bara kort redogöra för vad det var hon ville att vi skulle göra?
Jo, Malin påpekade mycket riktigt att när historien skrivs så lämnas ofta kvinnorna utanför, dessvärre.
Mm-hmm.
Det är ju på det viset.
Mm.
Och då tänkte hon att då borde ju flaggpodden to the rescue. Och hon vill då alltså utmana oss att leta rätt på nationsflaggor designade av kvinnor.
Ja, just det.
Vi har ju pratat om det förut med att Ghanas flagga till exempel designas av Theodosia Okko, som ju för den som inte lyssnade den gången dessutom var den första kvinnliga ordföranden i Ghanas landhockeyförbund. Jag gillar att slänga mig med den. Så att, ja, kvinnor som designar nationsflaggor. Och det tänkte vi ju gräva oss ner mer i vid ett senare tillfälle. Men det låter lite som att du har någonting sånt på gång här.
Kanske att jag snubblade över någonting här. Kanske.
Spännande.
Ja, mycket spännande. Vi ska i alla fall ge oss i kast med en flagga som tillhör ett land som för närvarande står värd för U20-VM i fotboll för damer.
Ja.
Och förlorade mot Sverige tidigare idag med 6-0.
6-0.
6-0 blev det. Stina Blackstenius, 4-målsskytt.
Precis.
Ja. Papua Nya Guinea.
Alltså, även... Jag vet att du kommer komma fram till flaggan någonting, men bara ja, det namnet är ju något av det fränaste nationsnamn som finns.
Ja, verkligen. Och jag läste någonstans varför det hette Nya Guinea, men jag kommer inte ihåg det nu.
Ön heter Nya Guinea.
Ja, jo, men varför ön heter Nya Guinea? Det var någon som kom dit och tänkte att det här påminner om Guinea, men jag kommer inte ihåg vem det var.
Cook?
Ja, jag tror inte det var Cook.
Alltså.
Nej.
Intressant.
Mm.
Du som vet varför Nya Guinea heter som det gör, mejla oss flaggpodden@gmail.com.
Gör det. Men, precis som många andra flaggor i Oceanien så är ju den här flaggan ganska ung och har ett antal olika föregångare bakom sig. I och med att landet koloniserades av Tyskland i norr och Storbritannien i söder från 1884, det var alltså avdelat. Det är en avdelad ö idag och halva ön, den halva som idag är Papua Nya Guinea, var också avdelad mellan Storbritannien och Tyskland.
Mm. Andra halvan är ju då, för den som inte känner till detta, Indonesien.
Just det. Och detta har ju i alla fall kommit att avspeglas i den vexillologiska tidslinjen. Mellan 1899 och 1914 så hade tyska Nya Guinea en vit flagga med den röd-vit-svarta tyska trikoloren som vi nämnde i förra avsnittet.
Mm.
Uppe i det vänstra hörnet. Och ett svart lejon hållandes i vad som liknar någon slags röd Jesusfigur. Eller något helt annat. Men det var den referensen jag gjorde. För det var liksom... Ja, folk får titta och döma själva liksom.
Ja,
ja.
Googla.
Brittiska Nya Guinea. Eller Territory of Papua. Beroende på vem man frågar. Kan vara engelsmän eller australiensare. De hade båda finger med i spelet. Liksom, så de kallade det lite olika.
Ja.
Mm. Hade i alla fall en klassisk blå kolonialflagga. Med en vit cirkel innehållande en kungakrona och texten Papua under. I och med att tyska Nya Guinea övergick i australisk kontroll under första världskriget. Och döptes om till Territory of New Guinea. 1914, så fick de en likadan kolonialflagga, fast med förkortningen TNG istället för Papua. I övrigt identisk. Från 1949 så slogs de båda halvorna ihop under den australiska flaggan och kallades då för Territory of Papua and New Guinea.
Hmm. Jag anar vart det här är på väg.
Ja. Detta fram till 1971, då en nationell tävling för ett framtagande av en ny flagga utlystes och vanns av den blott 15-åriga skolflickan Susan Karike.
Fräsigt.
Ja. Det är intressant när man snubblar över sån information strax efter att någon har utmanat en till att komma med sån information.
Ja.
Ja. Och hennes flagga antogs då formellt och 4 år senare blev Papua Nya Guinea en självständig nation. 1975. Flaggan då, diagonalt avdelad från övre vänstra hörnet ner till det nedre högra. Den vänstra halvan är svart med stjärnbilden södra korset avbildad i vitt. Och den högra halvan är röd med en guldfärgad raggiparadisfågel. De röda och svarta färgerna återfinns som bekant i den gamla tyska flaggan då, men har dessförinnan länge varit traditionella färger för ett flertal olika Papua Nya Guineiska stammar, liksom den gyllene färgen. Det södra korset är vanligt förekommande på flaggor, åtminstone i den södra hemisfären generellt, och återfinns bland annat även i Australiens, Nya Zeelands och Samoas flaggor. Plus även
Brasilien.
I Brasiliens. Mm. Och syftet är att markera banden till de här nationerna. Inte Brasilien utan de andra. Och bland andra förslag till ny flagga fanns det en vertikal tricolor som förespråkades av den australiensiska administrationen. Den var från basen räknat och utåt blå, gul och grön, med södra korset avbildat i det blå fältet och en raggiparadisfågel i det gröna. Men den valdes alltså bort till förmån för den här Susans flagga. Och det tycker jag de gjorde rätt i. Raggiparadisfågel sa vi.
En av dem du valde bort.
Just det, den var uppe på, som kandidat.
På fregattfågel.
Ja, precis. Även kallad kumul någonting. Är Papua Nya Guineas nationalfågel och tjänar bland annat som smeknamn för nationens rugbylandslag.
Så pass.
Dess funktion i flaggan är att representera Papua Nya Guineas tillkomst som nation. Och den prydde också den i övrigt helgröna flagga som användes för att representera landet i idrottssammanhang mellan 1965 och 1970. Och blev sedan dessutom motivet för nationens emblem 1971. Så det är en minst sagt populär fågel i Papua Nya Guinea och förekommer heller inte någon annanstans i världen. Och det tycker jag är så klockers att man sätter dit den på flaggan. Också en sån här grej som är, finns en tanke bakom det här liksom.
Absolut.
I enlighet med Naurus flagga. Så vi har en fågel här som inte finns någon annanstans. Klart att den ska vara på flaggan. Det tycker jag är väl genomtänkt.
Verkligen.
Så ja, sen gillar jag den här färgkombinationen också. Så att jag är beredd att kasta fram 10 usbekiska stjärnor en gång till.
Ja, alltså den här flaggan är ju, den är ju skitsnygg. Det kommer man inte ifrån.
Nej.
Det är,
men du kan fortfarande inte.
Men det är ju snygghet bland flaggor, så kommer det ju skyhögt. Och det är ju uppåt 10,5. Alltså.
Ja.
Det är, nej, den är riktigt läcker.
Ja.
Jag gillar den verkligen.
Ja, samma här. På riktigt. Och det är ju som sagt rätt häftigt att den är framplockad av en 15-årig skolflicka.
Ja, det är ju främt.
Upprättelse kan man säga för kvinnosläktet.
Ja, ja, verkligen.
I flaggsammanhang i alla fall. Ja.
Men en sak som jag undrar lite över med Papua Nya Guinea, det är ju egentligen hur många, alltså om landet har flera namn i landet, eftersom det är väl världens mest språkdiversifierade land.
Är det så?
Med rent löjligt många olika språk.
Det gick mig förbi, kan jag säga.
Ja, nej, jag vill minnas att det är det landet där det talas flest olika språk.
Fler än Vanuatu?
Jag tror faktiskt det.
Så pass alltså, ja.
Men det kan vi ju återkomma till i, jag vet inte, Lingvistikpodden eller...
Det får vi göra. Ja, men du fick ju en utmaning av mig senast.
Ja, men först ska vi väl...
Ska vi dra ett nytt ämne först? Ja, det gör vi då. Okej, och det är din tur nu.
Det är min tur.
Snäppt.
Ja. Så. Vi ser. Tar vi en lapp. Oj, här sitter ihop några saker. De brukar gilla att sätta sig i varandra. Lappen. Här hittar du en som bara var en. Då ska vi se. Vi rör oss åt lite lätt... nordväst. Och landar i nationsflaggor i Asien.
Och plötsligt finns det några fler att välja på.
Några till att välja på. Ja. Det är inte ett ämne för den som har anlag för beslutsångest.
Nej.
Men vad trevligt. Nästa gång pratar vi asiatiska flaggor.
Härligt.
Ja, det är... Oh, jag har hittat... Ja, okej, jag har hittat en i alla fall som jag skulle vilja.
Redan.
Ja, den...
En annan grej bara, lite hastigt. Apropå det här med utmaningar, så min sambo har ju önskat att vi ska prata lite om minoritetsflaggor. Och jag har hävdat att det ämnet redan ligger i lådan. Har jag ljugit för henne?
Jag vet att regions- och delstatsflaggor är ett av ämnena i lådan.
Mm.
Men det är inte... Nej.
Nej.
Jag vet faktiskt inte om det gör det.
Nej. Vi får undersöka det här sen.
Ja, vi kan ju skriva upp det annars och ha det sen när vi har dragit de andra så...
Ja.
Tänker du typ sameflaggan då? Eller?
Jag antar det.
Ja, men det är ju faktiskt intressant att dyka ner det.
Ja, och du tog ju fram baskens själv när du skulle ta fram favoritflaggor.
Just det, det gjorde du.
Ja. Ja, men det ska ju definitivt med i alla fall tycker jag. Om det inte ligger där i lådan så ska det ligga i lådan.
Ja, men vi kan väl göra så då att det, när vi har dragit, ifall det nu finns med,
ja,
kan det, då finns den ju där redan.
Ja.
Jag är lite osäker på om jag gör det, men jag kommer faktiskt inte ihåg.
Nej, inte jag heller. Det är därför jag frågar. Ja, men ja, vi forskar vidare.
Det gör vi.
Ja.
Absolut.
Nu till din utmaning. Och din utmaning var att hitta en flagga med så mycket färger på som möjligt.
Precis.
Ja.
Jag har letat runt i kulördjungler. Och du sa ju senast att för att hitta det här så får vi gå bortanför nationsflaggorna eftersom Sydafrika då som konstaterat är världens mest färggranna nationsflagga med de sex grundfärgerna.
Ja.
Men det beror lite på hur man räknar.
Okej.
Okay. Därför att om du...
Plocka fram statsvapen och såna här grejer så blir det lite mer spräckligt, känner jag. Men ja.
Ja, men lite så.
Ja.
Därför att om du räknar nyanser av färger som egna färger.
Ja, just det. Mm.
Då kommer helt plötsligt San Marino som vi pratade om förra gången. Då stiger den från 2 till 12.
Oj!
Och det är ju då 10 av de här andra färgerna, ja, i delar av statsvapnet.
Ja, precis. Mm.
Men inte mindre än, skulle vi tippa, åtminstone 3 olika blå nyanser.
Ja.
Och lika många färger har man faktiskt i Belize flagga.
Mm-hmm.
Också den enda nationsflagga som avbildar hudfärg.
Just det.
Eftersom man i riksvapnet har en sköld som bärs upp av 2 skogshuggare. En, enligt dem själva, en mestis.
Mm.
Det vill säga en... Alltså det känns ju alltid fel med att... Bland, nu har de själva använt upp mestis.
Så, mm.
Som ju då är alltså resultatet av en vit och en indian.
Okej.
Okay. Mm. När vi ändå är inne på att vara politiskt inkorrekta så är mulatt motsvarighet.
Ja.
Så, nu kan vi lämna det så. Vi lägger ingen värdering utan de hävdar det själva.
Mm.
Det var en mestis och en afrikan, okay, enligt deras egen blasonering.
Ja.
Men flest färger med nyans inräknat som jag kunde hitta överhuvudtaget,
ja,
det är Mexiko.
Mexiko?
Okay. Som har inte mindre än 16 färger i sin flagga. 4 olika nyanser av grönt och åtminstone 3 bruna nyanser.
Ja.
Nästan Killinggänget varning, ja, på den, ja, flaggan.
Mm.
Och det är ju så att flaggor med olika heraldiska beståndsdelar, vapen, ja, de har ju fler färger.
Ja.
Men jag tänkte att, nej, men jag vill ändå gå lite bortanför de flaggorna. Så att jag tänker ignorera att Mexiko då har 16 färger. Jag hade kunnat nöja mig där och säga att den är den jag hittade med flest.
Ja. Ja.
Utan jag vill istället hitta en flagga med så många färger som möjligt, men utan något heraldiskt inslag.
Ja. Nu har vi bakgrundssång av Moa här också.
Ja, där hörde man henne lite, lite lätt. Och då hittade jag... Jag smsade ju dig när jag hade hittat den här.
Ja.
Och skrev att det var lite skrämmande att det var den flagga jag tänkte på först. Som också är den som, så vitt jag har kunnat hitta, är den med flest färger.
Mm.
Delar detta visserligen, för det finns en annan lika många.
Okay.
Och du svarade, vad är skrämmande med det? Varpå jag sa att... Jo, men jag vet inte om jag vill ha sån kock. Det känns lite otäckt.
Ja, nu sitter jag som på nålar.
Och den här flaggan som jag hittat, det är flaggan för ett av de mer märkliga landområdena som överhuvudtaget existerar, skulle jag vilja säga.
Jaha.
Det har faktiskt en koppling till förra avsnittet.
Okej.
Okay. Ja. Därför att det var nämligen så att under Stalins tid vid makten i Sovjetunionen,
mm,
så fördes en politik där flera autonoma republiker bildades enligt en policy om att skapa olika områden för landets olika etniciteter och nationaliteter.
Mm.
Och sen då antingen på frivillig basis, hit kan ni flytta, eller nu flyttar ni hit, punkt.
Ja.
Så, det är lite hur man väljer att se på det.
Eller så fängslar vi er och hugger huvudet av er.
Ja, ungefär så.
Ja.
Och ja, men det var så, man avsatte en bit mark för en viss etnicitet och sen så fick de, fick ni vara där.
Ja.
Och som en del av den här policyn och som ett alternativ till sionism som ju utmålar som ju då utmålade att judar bör söka sig till Palestina och där upprätta en judisk stat, så ville man ha ett alternativ till det här. Man ville ju inte att folk skulle bara dra. Det gick ju inte.
Nej.
Så då tyckte det sovjetiska styret att det var fullt naturligt att istället säga skit i Jerusalem. Det är Birobidzhan i bortre Sibirien som är dit ni ska ta er.
Okay.
Och 1934 upprättades det judiska autonoma oblastet i bortre Asien.
Så pass.
Nästan så långt bort du kan komma utan att röra vid Stilla havet.
Okay.
Huvudorten Birobidzhan är ungefär 50 mil fågelvägen in i landet. Från Silaskutten då.
Ja.
Det judiska autonoma oblastet är Rysslands enda autonoma oblast och ett av landets, som det heter, federala subjekt.
Okej.
Okay. Ja. Och då att erbjuda Birobidzhan som en given destination för samtliga Rysslands judar med en högsta årsmedeltemperatur på 6 plus grader. Det hörsammades nästan. Som mest så var ungefär en fjärdedel av judiska autonoma oblastets befolkning just judar. Och efter att Stalin dog 53 så gick det sakta men säkert ut för. Den senaste siffran som jag lyckats hitta var från 2012, då 0,2% av befolkningen var uttalat judiska.
Okej.
Men trots det så har jag lyckats läsa mig till att skolbarn kan få lära sig jiddisch. Även om det enligt en undersökning 2010 var 97 personer i oblastet som talade jiddisch. Och ytterligare lite drygt 300 talade hebreiska. Men flaggan då?
Ja.
Denna färggranna skapelse.
Aha.
Den togs fram 1996. Och den är vit, det är en färg.
Aha.
Med 7 smala horisontella ränder i mitten.
Okej.
Okay. De 7 ränderna är avgränsade med ännu smalare vita ränder. De 7 ränderna är vardera en 1/40 av flaggans totala höjd. Och de här färgade ränderna är i regnbågens färger. Uppifrån och ner rött, orange, gul, grön, blå, indigo och violett.
Ja, just det.
Och att de är 7 stycken, precis där visar det.
Ja.
Att de är 7 representerar ju då en menoras 7 armar. Och där har vi den. 8 färger på en flagga utan något heraldiskt inslag. Det var det mesta jag lyckades hitta.
Bra jobbat.
Får jag godkänt på det?
Ja, det är klart godkänt. Jag var ju tvungen och jag har aldrig sett den här flaggan förut.
Förstår du nu att det var lite skrämmande att det var den jag tänkte på först?
Ja, det är skrämmande. Du, jag blir lite rädd för dig. Men det är ju fascinerande att en sovjetisk oblast har haft en regnbågsfärja. Det är ju...
Visst är det...
Regnbågsflagga heter det. Regnbågsfärja, vad fan säger jag? Ja, men det är ju poetiskt på något vis. Mm. Det borde vi ju på något sätt liksom verkligen basunera ut så att det når världssamfundet.
Jag tror du överskattar vår podds storhet.
Möjligen.
Men det var den.
Ja, men tusen tack. Bra jobbat. Ja. Det är inte så klokt vad man får vara med om i den här podden.
Nej, precis.
Man läser Bibeln högt och hittar sovjetiska regnbågsflaggor.
Ja.
Mm.
Fast, ja, som sagt, den antogs ju 96 då, ja, efter Sovjetunionens. Ja, okay, men ändå, det, ja, en ägbordsflagga i det i ganska Ryssland, homohatiska, ja, Ryssland känns, ja, ju, ja, bara det som, ja.
Ja, verkligen. Mm.
Men då till nästa utmaning.
Ja, just det.
Vi fick ju bordlägga Malins utmaning.
Ja, eller så har vi redan löst den.
Eller så har vi löst den. Det, vi kan ju, ja, jag tänker att vi skulle eventuellt kunna kolla lite mer på det.
Definitivt, definitivt. Det skulle vi lätt kunna göra.
Därför att vi fick ju sagt lägga den åt sidan. Eftersom det dök upp en sak vi bara måste ta oss an.
Ja.
Och den har en deadline.
Det har den.
Du har ju nämnt att Pocatello, Idaho skulle byta flagga och tillsatte en kommitté.
Ja.
Och nämnda kommitté kom fram till att vi frågar vad allmänheten tycker. Och de samlade alltså in förslag på ny flagga för stan. Alltså, vi kan ju inte missa att ta fram ett förslag och skicka in.
Nej.
Så att nästa flagga för Pocatello kommer ju vara skapad av oss båda.
Eller dig.
Eller någon av er som lyssnar på det här kanske och tycker att oh, det här var roligt, det blev jag med på. Men för att ni inte ska kunna sno oss på segern så tänker jag inte tala om vilken adress det är man ska skicka in den. Faktum är att jag har lyckats glömma bort den så jag måste ta reda på det. Men jag vet att den finns i alla fall. Jag har varit inne på den själv.
Ja. Så det, i och med detta tänker vi alltså ge oss i kast med att inte bara nörda flaggor utan vi ska också designa flaggor.
Jag tycker att, ja, men alltså, mitt förslag är att vi utmanar oss själva att ta fram ett förslag till ny flagga för Pocatello och skicka in till dem före deras deadline då den 2 december.
Mm.
Så nästa gång vi spelar in så har vi skickat in ett förslag.
Ja, och då får vi väl på något sätt också visa upp det förslaget, tänker jag.
På något vis så ska vi lyckas göra det, ja.
Ja. Ja, det här är en utmaning på riktigt.
Ja, visst är det.
Ja, ja, det är kul. Det här ska bli kul.
Ja, jag kan säga, vi får godkänt på utmaningen om vi vinner.
Annars underkänt.
Ja. Ja, precis. Så ja, önska oss lycka till.
Tack.
Åh, vad snälla ni är.
Ja,
ja, men då så.
Ja.
Då var vi väl klara även den här gången.
Ja, vi kom till slutet idag med.
Såvida inte du hade något annat att tillägga.
Nej, det får räcka så.
Det får räcka så.
Tills vidare håller vi bara tummarna för att Sverige ska ta sig till slutspel i U20 VM i fotboll för damer.
Ja, absolut. Mm. Fortsätter de som idag så då borde det ju gå vägen.
Verkligen.
Ja,
ja, vi säger så.
Det gör vi. Nästa gång då är vi i Asien.
Förhoppningsvis.
Ja. Hej med.
Hej.